Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Varning. Det här avsnittet kommer skildra en panikartad, ångestframkallande händelse i modern tid där ett stort antal människor i åldrarna 29-75 år dödas brutalt och skoningslöst på en restaurang. Varning även för våld mot djur. Den 15 oktober 1991, detta var hans födelsedag. Firandet bestod av en cheeseburger med pommes frites på en grill i Killeen. Grillen gick under namnet The Nomad Turnabout. Medan han åt såg han på restaurangens tv tillsammans med grillens ägare Bill Stringer. TVn visade ett nyhetsinslag. Inslaget handlade om Clarence Thomas som hade anklagats för sexuella trakasserier och som i juli 1991 hade nominerats av den dåvarande presidenten George Bush den äldre till att bli domare i USA:s högsta domstol. En kvinna vid namn Anita Hill var ett av de viktigaste vittnena till de trakasserier som Clarence Thomas anklagades för. När nyhetsinslaget växlade till en intervju med Anita Hill la han ifrån sig sin cheeseburger och såg ilsket på tvn. Bill Stringer reagerade på det. Han sa högt, som att han talade till tvn: "Din dumma slyna! Nu har du jävlar öppnat dörren för alla kvinnor!" Han reste sig från bordet och började vandra rastlös fram och tillbaka samtidigt som han fortsatte skrika åt tvn. Bill Stringer sa: "Du kompis, vi tolererar inte den här sortens prat på det här stället." Han vaknade upp ur sitt raseri, bad om ursäkt och satte sig ner för att äta upp sin cheeseburger. När han var klar lämnade han lokalen. Detta var hans näst sista dag i livet. Massmördarpodden, George Henard. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. För ljudteknik och klippning står Emil Drugge och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Den 16 oktober 1991 runt lunchtid var ungefär 150 restauranggäster samlade på Luby's Cafeteria i staden Killeen i delstaten Texas i USA. Luby's Cafeteria ingick i en restaurangkedja med samma namn och var en av stadens populäraste restauranger där den låg längs motorvägen US 90. 1991 hade Killeen ungefär 50 000 invånare. Det var extra mycket människor på Luby's just den här dagen eftersom det var en speciell dag, den så kallade Boss's Day, alltså chefens dag. Så tanken var att man skulle fira sin chef på den här dagen, och det gjorde man ofta genom att gå ut och äta lunch. Cafeteria, i restaurangkedjans namn Luby's Cafeterias, innebär att kedjans restauranger är i cafeteria-stil. Så det viktiga är självservering, ungefär som på en buffé. Luby's har sedan starten erbjudit mat som till exempel friterad kyckling, grillad lever med lök, bacon cheese steaks, köttfärslimpa, stekt fiskfilé, kalkon med champinjoner, revbensspjäll, pasta, sallader, soppor och så olika sorters pajer till efterrätt. Den första Luby's cafeterian öppnades 1947 i staden San Antonio i Texas. Idag, 2020, finns det 77 stycken Luby's cafeterior runt om i USA. Men tidigare i år, 2020, den 3 juni, fattade Luby's cafeteria beslutet att lägga ner all verksamhet i hela USA. Den största anledningen till det var förstås covid-19-pandemin. På den här Luby's restaurangen i Killeen 1991 kunde gästerna titta ut mot parkeringsplatsen genom ett gigantiskt glasfönster. Det var 2,5 meter högt. Och de gäster som tittade ut genom det stora glasfönstret, de såg en bil komma körande. Det var en ljusblå Ford Ranger pickup av årsmodell 1987. Det var inte så konstigt att en bil kom in på en parkering, men den här bilen körde för fort och den körde rakt mot restaurangens stora glasfönster. Händelseförloppet gick så snabbt att det inte var särskilt många som hade märkt någonting innan pickupen körde in rakt genom fönsterrutan. Restaurangbesökarna blev chockade och överraskade. Flera ställdes upp. De flesta antog att det hade skett en olycka. Kanske rattfylla. Men hur mådde egentligen föraren? Ur bilen klev en man i 30-årsåldern. Han hade mörkt lockigt hår och solglasögon. En tänd cigarett dinglade från hans ena mungipa. I vardera hand hade mannen halvautomatiska 9mm pistoler. Hans byxfickor stod ut för de var fullproppade med ammunition. Mannen skrek till gästerna, citat: "Alla kvinnor i Killeen och Belton är ormar. Se vad ni har gjort mot mig och min familj. Detta är vad Belton har gjort mot mig. Var det värt det? Men idag är det dags för hämnd." Det som hände sen finns det många historier om, och de går inte alltid ihop med varandra. Men här kommer vår rekonstruktion av vad som hände utifrån olika överlevandes berättelser. När pickupen körde genom fönsterrutan körde den över en man på restauranggolvet. Han heter Louis Caraballo. Och han satt nu fast under bilen. Louis var skadad, men han levde fortfarande. Han kämpade för att ta sig loss när mannen som hade kört bilen sköt honom med en av pistolerna. Gärningsmannen började sedan gå runt från bord till bord och sköt restauranggästerna där de satt eller stod. Antingen i huvudet eller i bröstet. Det stod fullständigt klart att den här mannen inte var ute efter att skada någon. Han ville döda så många människor han bara kunde. Men det skulle senare visa sig att han ville gärna döda en speciell sorts människor. Flera av restauranggästerna hade sökt skydd under borden som de satt vid så fort de såg att föraren hade pistoler i händerna. Två restauranggäster som låg under sitt bord var Barbara Knight och hennes väninna Kitty Davis. Barbara Knight hade tillsammans med Kitty och ett par andra kollegor från tandläkarkliniken där de jobbade haft en lunchträff. Kitty hade suttit och visat fotografier av sina barnbarn för Barbara när pickupen kraschade in i restaurangen. Gärningsmannen sköt in under bordet där de två kvinnorna låg. En kula gick genom Barbaras fot och träffade Kitty i hennes ena tumme. Barbara stod emot smärtan och gav inte ifrån sitt ljud. Hon ville inte på något sätt dra till sig mannens uppmärksamhet. Samtidigt skenade tankarna i hennes huvud, och av någon anledning kunde hon inte sluta tänka på att hon krampaktigt höll en $5-sedel tillsammans med sin nota i ena handen. Och trots allt som hände omkring henne, trots alla som dog, tänkte hon, hur blir det nu egentligen med betalningen i all den här röran? Gärningsmannen gick runt och sköt restauranggäster. Han hade ett stort leende på läpparna. Och nu visade sig vilka offer han helst ville skjuta. Kvinnor. Det var kvinnor han framförallt sökte upp för att skjuta ihjäl. Saker som överlevande kunde höra honom säga innan vissa av morden var, citat, din hora. Och citat, gömmer dig för mig, kärring. Han sa också, var det värt det? Är det värt det här, tycker du? Mannen slutade skjuta ibland, men det var bara ett enda skäl. Han behövde ladda om. När merparten av gästerna, antingen levande eller döda, befann sig på golvet, under bord och stolar, fortsatte gärningsmannen att gå runt och försäkra sig om att de han hade skjutit tidigare faktiskt var döda. När han kom tillbaka till bordet som Barbara Knight och Kitty Davis låg under, sköt han Kitty 3 gånger i ryggen. Barbara låg så pass stilla att gärningsmannen antog att hon redan var död. Men det var hon inte. Inte Kitty heller faktiskt, även om hon nu var väldigt allvarligt skadad. Flera restauranggäster hade lyckats fly genom bakdörrarna. De hade sökt tillflykt på en bilverkstad vid namn High Low Auto Parts som låg vägg i vägg med Lubys cafeteria. Folk skrek i panik på verkstadspersonalen att de skulle ringa polisen. En oidentifierad man bad till och med verkstadsarbetarna om en pistol så att han kunde gå tillbaka och ta livet av den galne mördaren. Ett annat sällskap i restaurangen var en äldre kvinna, hennes dotter och denna dotters egen dotter. När gärningsmannen kom fram till dem sköt han ihjäl den äldre kvinnan men sa åt den yngre att ta ditt barn och lämna restaurangen. Kvinnan gjorde så och överlevde, så även barnet. Att just den här kvinnan blev benådad är ett mysterium. Ingen vet riktigt varför just hon fick gå. Det som från början hade varit en situation full av skrik och panik blev under skjutandet en tystnad. En tystnad som bara avbröts av gärningsmannens prat och ljudet från hans pistoler. Flera av restauranggästerna som överlevde har vittnat om den här tystnaden. Det var som att alla hade blivit paralyserade och ingen ville ge ett ljud ifrån sig. En kiropraktor som hette Dr. Sean Isdale befann sig på restaurangen med sin fru, deras nyfödda dotter och sina föräldrar. Dr. Isdale blev vittne till hur gärningsmannen gick fram till en man som hette Steve Ernst som Dr. Isdale kände. Steve gömdes under ett bord. Gärningsmannen sköt Steve i magen på nära håll. Enligt Dr. Isdale var gärningsmannens ansiktsuttryck, citat, ett totalt lugn, utan en tillstymmelse till känslor inför det han gjorde. Steve Ernst sa herregud och höll sig om magen när han ramlade ihop. Steve var på restaurangen tillsammans med sin fru och sin 70 år gamla mamma. Gärningsmannen sköt Steves fru i armen. Samma kula träffade Steves mamma så illa att hon omedelbart avled. Nästa person som gärningsmannen närmar sig var en 28 år gammal bilmekaniker som hette Tommy Wan. Tommy hade varit som paralyserad under hela skjutningen. Men när han nu såg att gärningsmannen hade ögon för honom fattade han ett beslut. Tommy lyfte upp ett bord och kastade bordet mot ett annat av restaurangens stora glasfönster. Fönstret höll och bordet studsade bara mot det. Men Tommy gav inte upp för det. Han kastade sig själv mot glaset med full kraft. Och fönstret sprack. Tommy ramlade igenom och hamnade på betongen utanför.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Och sen sprang han. Allt vad han kunde. Tommy kom undan och överlevde. Och inte bara det. Flera andra restauranggäster lyckades fly genom det här fönstret på grund av Tommy. Ett annat sällskap i restaurangen var en ung kvinna och hennes två föräldrar. Hon hette Susanna Happ och hennes föräldrar hette Al Gracia och Ursula Gracia. Al Gracia, alltså pappan, var en av de få som försökte sig på att göra fysiskt motstånd. Al var 71 år gammal, men när gärningsmannen stod vid deras bord så ställde han sig upp och försökte övermanna mördaren. Tyvärr var gärningsmannen snabbare och han sköt Al. Susanna såg då att Tommy Wong hade krossat ett fönster, så hon flydde ut genom fönstret bort från restaurangen. Och hon trodde att hon hade fått med sig sin mamma, att mamman var strax bakom henne. Men det var först när Susanna var i säkerhet utomhus som hon insåg att hennes mamma fortfarande var kvar inne i restaurangen. Ursula hade valt att stanna. Hon kände att hon inte kunde lämna sin make. De hade varit gifta i 47 år och hon kunde inte lämna Al ensam inne på restaurangen. Hon gick tillbaka till Al som låg skjuten på golvet, satte sig ner bredvid honom och höll honom i sin famn. Gärningsmannen brydde sig inte nämnvärt. Han gick fram till Ursula och satte sin ena pistol mot hennes huvud. Ursula såg upp på honom. De stirrade varandra i ögonen, men sen tittade hon ner på sin älskade make Al igen, och då tryckte gärningsmannen av. Ursula Gracia avled omedelbart. Nu var klockan 12.40. Det fanns massvis av poliser som hade tagit sig till Lubis och var utanför kafeterian. Faktum var att gärningsmannen hade valt en jättedålig dag att utföra massmordet på, om han nu hade hoppats på att komma undan. Det var en stor övningsskjutning för poliser i Killeen just den här dagen, så det fanns massor av poliser i stan. Insatsen var inte perfekt koordinerad. Men tre polismän stormade Lubis och öppnade eld mot gärningsmannen. De ropade till honom att han skulle ge upp, men han vägrade. Han skrek istället tillbaka att han tänkte döda ännu fler. Gärningsmannen sköt mot polisen, men han missade. Polismännen sköt på honom igen och träffade honom 4 gånger, Ett skott träffade gärningsmannen i magen och han blev allvarligt sårad. Han retirerade in på toaletten och sen hördes ett skott. Gärningsmannen hade skjutit sig rätt genom sitt högra öga. Det finns en bild av det här som jag inte vågar lägga upp på Massmördarpoddens Facebook. Men ni kan hitta det med en enkel googling. Och då ser man att han sköt sig rakt genom det högra ögat. I och med gärningsmannens självmord var skjutningen över. Inne på Lubys cafeteria låg det 23 döda människor. Antalet skadade var 27. Den slutgiltiga dödssiffran inklusive gärningsmannen skulle landa på 24. Kit Davis, som vi nämnde tidigare, avled efter 3 dagar på sjukhus. Barbara Knight, hennes väninna, hade släpat ut Kitty genom restaurangen, tagit henne till ambulanspersonalen, sagt åt ambulanspersonalen att prioritera Kitty framför henne själv. Men inte ens den heroiska insatsen hade räddat Kittys liv. Det här var den värsta massskjutningen i USA:s historia. Någonting liknande hade inte hänt. Ingen hade lyckats skjuta ihjäl 23 människor och sen sig själv. Någonsin i USA:s historia. Men det här var 1991 och det här tveksamma rekordet skulle stå sig till 2007. Det överträffades nämligen när den 23-årige Chong Hui-cho öppnade eld på Virginia Tech i Blacksburg den 16 april. Han dödade 32 människor, 33 inklusive sig själv. Polismännen som hade kommit till platsen sa att de aldrig tidigare sett en sån fruktansvärd brottsplats. En av dem fick flashbacks från sin tid i Vietnam. Klockan 21 på kvällen började myndigheterna forsla bort kropparna från restaurangen. Vid det här tillfället var det fortfarande en person i personalen som saknades. Den saknade var en 19-årig kock som hette Mark Matthews och ingen visste var Mark var någonstans. Han fanns inte bland de döda, han fanns inte bland de skadade. En annan anställd vid namn Maria Serna, 41, fick behandlas för köldskador för hon hade gömt sig i ett av restaurangens frysrum i över 2 timmar och då fått köldskador. Dagen efter massmordet, den 17 oktober, blev flera personer vittnen till hur en till synes förvirrad och omtöcknad man kom springandes ut ur restaurangen, rakt genom polistejpen. Det var Mark Matthews, den 19-åriga kocken. Han hade gömt sig i en av restaurangens diskmaskiner i över 20 timmar. Louis Caraballo, den första som blev skjuten, klarade sig mirakulöst. Även Steven Ernst som sköts i magen och hans fru Judy Ernst som sköts i armen klarade sig också. De som avled i massmordet var följande. Patricia Carney, 57. Jimmy Caruthers, 48. Kitty Davis, 62. Steven Doody, 43. Al Gracia, 71. Ursula Gracia, 67. Deborah Gray, 33. Michael Griffith, 48. Venice Hinehan, 70 år gammal. Claudine Humphrey, 63. Sylvia King, 30. Sona Lynn, 65. Connie Peterson, 41. Ruth Pujol, 55. Suzanne Rashot, 36. John Romero Jr., 29. Han var också den yngste som dog. Thomas Simmons, 33. Glenn Arval Spivey, 55. Nancy Stansbury, 44. Olgika Taylor, 45. James Welsh och Lula Welsh, båda 75 år gamla och de var de 2 äldsta offren. Och till sist Eva Juanita Williams, 64. Och så förstås gärningsmannen. Av de 27 skadade var vissa väldigt allvarligt skadade men alla överlevde. Vid en obduktion av gärningsmannen visade sig att han varken hade alkohol eller droger i kroppen. Han kunde identifieras som George Henard, 35 år gammal från staden Belton. Belton hade 12 500 invånare 1991 och låg, och ligger än idag förstås, 27 kilometer från Killeen. Det återstod en väldig massa frågor. Vem var George Senard och varför hade han begått det här fruktansvärda vansinnesdådet? Och för att ge er en chans att försöka förstå det ska vi nu titta på vad vi vet om George Senards liv. George Pierre Henard föddes den 15 oktober 1956 till staden Sire i Bradford County i Pennsylvania. Hans föräldrar var pappa George Marcel Henard och mamma Gloria Jean Henard. Georges pappa var ortopedkirurg och hans mamma var hemmafru och antikhandlare. George var paret Henards första barn. De skulle få två stycken barn till, Alan Robert och Desiree. George fick under sin uppväxt smeknamnen Joe och Jojo. Familjen Henard var en välbeställd medelklassfamilj som inte saknade någonting materiellt, men de hade inre stridigheter och problem. Den unge George kände sig väl tidigt separerad från samhället och resten av omvärlden eftersom familjen flyttade runt mycket på grund av pappans jobb som kirurg. Dr. Henard, som Georges pappa kallades professionellt, var militärdoktor och han var under 60-talet stationerad på olika baser i USA. Och eftersom son och far heter samma sak så kommer vi att kalla Georges pappa för Dr. Henard framöver. I boken The Rise, Fall and Revival of Luby's Cafeterias, som nu behöver uppdateras då 2020, kan man dock läsa om ett ospecificerat år när familjen bodde på White Sands Missile Range Army Base i delstaten New Mexico. Här gick den unge George på Mayfield High School i staden La Cruces. Enligt vad klasskamrater har berättat var George under den här perioden en kille som betraktades som cool och snygg och som många såg upp till. Han verkade alltså inte ha några sociala problem, tvärtom. Och om man googlar på en bild av George Senard så kan nog ganska många tycka att han ser lite cool och snygg ut. George var dessutom trummis i ett lokalt rockband bestående av andra high school-elever. En av de andra eleverna var gitarristen Tony Movsesian och han har sagt följande om tiden med bandet och George som trummis. Citat Tony. George var en helt okej kille i sig, men i ett band, där kunde han inte fungera tillsammans med andra musiker. George fick efter ett tag lämna bandet på grund av att han så ofta fick vredesutbrott. Ingen stod ut med hans temperament i längden. En klasskamrat till George som heter Lou Cattoggio har berättat att Georges framgång som populär kille var kortvarig. Efter ett år på skolan hamnade den unge George i konflikt med sin pappa, vilket slutade med att Dr. Henard misshandlade sin son så svårt att George såg ut och uppfattades som en helt annan person när han kom till skolan nästa dag. Lou Cattoggio berättar med egna ord om den här händelsen, citat. George kom till skolan nästa dag och han såg ut som att han hade blivit överkörd. Det såg ut som att hans pappa hade tagit en slaktarkniv och skurit av honom håret. George blev aldrig densamma efter det där. Han blev fullständigt introvert. En annan klasskamrat vittnar om att George helt slutade umgås med folk efter den där händelsen. Samma klasskamrat säger också att Georges föräldrar inte var av det närvarande slaget som brydde sig om George eller hans syskon. Gitarristen Tony instämmer med följande ord, citat. George var en dyster ensamvarg som kom från en kall familj. Han hade inga riktiga vänner. Tony har även berättat att George en gång fick för sig att Tony hade stulit hans keps. Tony försäkrar när han berättar om det att han faktiskt inte hade stulit kepsen. Detta resulterade i att George regelbundet började gå hem till Tonys familjs hus, ställa sig precis utanför och sen gapa och skrika om att han inte kunde förlåta stölden av kepsen. Han ville ha tillbaka sin keps. Tony Movsesians egna ord, citat. George stod framför vårt hus, mitt framför hela min familj och min farmor
Och han bara skrek. Det här höll på i flera veckor. Vi tyckte det var väldigt udda.
Tony hade en lillebror vid namn Matt. Och Matt var kompis med Georges lillebror Alan Robert. Och den anledningen var Matt ibland hemma hos familjen Hinard. Och Matt har sagt följande om sina iakttagelser där. Citat.
Det var noll interaktion mellan mamman, pappan och barnen. De verkade helt alienerade från varandra. Och man fick inte gå in i vissa rum i huset. De rummen var mammans rum. Och där skulle det inte vara några ungar.
När George gick ut high school 1974 vid 18 års ålder, då sökte han militärtjänst i USAs flotta. Vid 21 års ålder, alltså 3 år senare, sökte han till och kom in på militärhögskolan United States Merchant Marine Academy. Det resulterade i att han fick arbeta som sjöman i mexikanska golfen fram till 1981. Resten av Georges familj flyttade till staden Belton i Texas. Pappa doktorn var stationerad på Fort Hood Army Base som låg i Killeen, alltså platsen för massmordet. I Belton öppnade mamma Gloria dessutom en antikaffär. 1981 greps George i Texas för innehav av marijuana. Det blev startskottet på en nedåtgående spiral. I maj 1982 drogs Georges yrkeskvalifikation för sjöfart in efter att han hade ertappats i ett rasrelaterat bråk med en afroamerikansk kollega. En man vid namn Jamie Dunlap som delade lägenhet med George under en period i staden Temple 1982 har berättat följande.
George hatade svarta. Han hatade latinamerikaner. Och han hatade bögar. Han var så full av hat.
Slutcitat. En annan kollega har berättat att George hyste ett enormt agg mot sin mamma. Han pratade ofta om att han borde döda sin mamma. Han ville strypa sin mamma. När George satt och ritade anteckningsblock gjorde han ofta karikatyrer av sin mamma i form av en orm. Rumskamraten Jamie Dunlap berättar vidare, citat.
George sa att kvinnor var ormar. Han hade alltid nedsättande saker att säga om kvinnor, särskilt när han hade bråkat med sin mamma.
Enligt Jamie såg han aldrig George tillsammans med några flickvänner, men han kände till att George ibland uppsökte prostituerade. Georges föräldrar skildes 1983 när George var 27 år gammal. Han verkar vid den tiden fortfarande bott hemma. Huset tillhörde hans mamma, så det var pappa doktorn som fick flytta ut och han bosatte sig i Houston. Georges mamma gav sin son ansvaret att sköta om huset. Det var ett stort gammalt kolonialhus med en stor tomt och det behövde skötas om och ses över regelbundet. Men själv bodde mamma Gloria inte där. Hon hade flyttat till Henderson i delstaten Nevada och planerade att sälja familjehuset. Istället för att ägna sig åt antikhandel som tidigare arbetar hon nu som manikyrist på en skönhetssalong. Senare samma år, alltså 1983, fick George tillbaka sin yrkeskvalifikation för sjöfart och han kunde resa runt i världen som sjöman igen. Vad som hände på sjön vet vi inte alls, det finns det inga uppgifter om. Men 6 år senare, 1989, när George var 33 år gammal, 2 år innan massmordet, drogs hans yrkeskvalifikation in för andra gången. Denna gång på grund av innehav av marijuana. George började efter den händelsen ströjobba i Killeen och i South Dakota. Han bodde delvis hos sin mamma Henderson i Nevada under den här perioden och delvis i familjehemmet i Belton som fortfarande alltså ägdes av hans mamma. George ville ha tillbaka sina yrkeskvalifikationspapper och därför gick han ett drogavvändningsprogram. Det fick han göra i Houston där hans pappa bodde. I februari 1991 införskaffade George en pistol i Henderson. Han köpte en Glock 17 på Mike's Gunhouse den 21 februari. Den 29 mars kom han tillbaka till affären och köpte en Ruger P89. De två pistolerna var pistolerna som användes vid massmordet. Senare under våren 91 flyttade George permanent till familjehemmet i Belton. Och där skulle han förbli resten av sitt liv. George blev ett välkänt inslag i sitt kvarter. Det var inte alls på något bra sätt. De flesta som hade med George att göra tyckte att han var otrevlig, aggressiv och obehaglig. En brevbärare har beskrivit George som en arbetsnarkoman. Varje gång han kom förbi för att leverera posten stod George på tomten och arbetade med någonting. Huset och trädgården var i absolut toppskick. När George tvättade sin bil på uppfarten gjorde han det ofta barbröstad och han var tydligen ganska muskulös. I juni 1991 fick två systrar vid namn Jill Fritz, 23 år gammal, och Jana Jemigan, 19 år gammal, ett 5 sidor långt brev. Brevet var från George som bodde bara några gator ifrån dem. I brevet verkar framgå att Jill och Jana var några som George hade spanat in på avstånd. Men det var inte ett trevligt brev. Brevet innehöll rader som: vänligen låt mig åtnjuta tillfredsställelsen att någon dag få skratta alla mestadels vita kvinnormar i ansiktet, de som försökte förgöra mig och min familj. Tror ni att vi tre skulle kunna ses och hänga lite någon dag? Och även: jag kommer att segra i det bittra slutet.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
George visste inte vad Jane och Jill hette, så han hade adresserat brevet med ett helt annat namn, Stacy Weatherford. Stacy var en 16-årig flicka som bodde granne med Jane och Jemigan. George hade fått för sig att Stacy var den yngsta dottern i Jill och Janas familj. Kanske på grund av att Jill, alltså 23-åringen, flyttade ut och gifte sig. Det var Janas och Jills mamma, Jane Bugg, som fick brevet av Stacy. Jane hämtade brevet hos Stacy efter att George hade ringt upp Jane och lämnat ett meddelande på hennes telefonsvarare. Och det löd så här:
hej, det är George. Jag ringer från Las Vegas. Jag har skickat ett brev till en tjej, Stacy Weatherford, men det skulle inte till henne, det skulle till din dotter. Jag vet inte vad din dotter heter. Gå över till Stacy och be henne om brevet. Hör av dig till mig om hon inte skulle vilja lämna över det.
Förutom det långa brevet hade George även bifogat 4 stycken fotografier. Ett av dessa föreställde George när han satt och spelade trummor mitt ute i Nevadaöknen. George påstod i brevet att han och Jana och Jill hade setts på en rockkonsert med bandet Rush flera år tidigare. Han styrkte sitt påstående med detaljer om vad slags bil Jana och Jill hade anlänt till konserten i. De båda systrarna förnekade att det här hade hänt. De gillade inte ens Rush och de hade aldrig varit på någon av deras konserter. Mamma Jane Bugg ringde upp George och sa att om han inte slutade trakassera hennes döttrar skulle hon kontakta polisen. Det finns en video på YouTube när Jane läser upp delar från brevet i ett nyhetsinslag. Även Georges telefonsvarmeddelande finns på YouTube. Men Janes motstånd ledde bara till att George blev ännu mer engagerad i hennes döttrar. Han började förfölja dem och han strök runt deras hus på natten. Det fanns tydliga spår att George hade varit där på natten, tittat in genom fönstret och stått kvar länge, för han lämnade efter sig högar av cigarettfimpar. Även Stacy Weatherford började trakasseras av George. Anledningen till det var att George tyckte att hon var en tjallare, eftersom hon hade visat det långa brevet för Jane Bugg. Men det var George som hade bett Jane att hämta brevet. Jane Bugg hade en hund som hette Lord Snowden och en dag blev Lord Snowden sjuk. Ett veterinärbesök kunde visa att Lord Snowden hade blivit förgiftad. Jane och hennes döttrar misstänkte förstås George. Vid ett annat tillfälle kunde Jane på håll se hur George stod och bråkade med en kvinna på gatan utanför sitt hus. Jane tyckte att det såg ut att vara en prostituerad kvinna. George drog och slet i kvinnans arm samtidigt som han skrek på henne. Kvinnan ville gå därifrån, men George lät henne inte göra det. Det är oklart hur mycket eller hur lite Mariana George konsumerade under 1991. Men en bekant till honom, Tim Snyder, har sagt att George söp ordentligt. Och enligt Tim var George en urskiljningslös alkoholist. Tim säger själv, citat: George brydde sig inte så mycket om vad han drack. Bara att han drack. Och det var när han drack som han blev helt galen. Men när han var nykter var han trevlig. Det finns uppgifter om att George ska ha haft en flickvän sommaren 1991. Denna relation ska dock ha avslutats i juni i samband med att ett par grannar ringde polisen när George högljutt bråkade med flickvännen och en annan oidentifierad man som var i deras sällskap. Det finns även lösa uppgifter om att George någon gång i september ska ha försökt sälja sina pistoler men att ingen ville köpa dem. I början av oktober provsköt han pistolerna på en skjutbana i Killeen. En och en halv vecka innan massmordet åkte George till sin arbetsplats, ett cementföretag, och sa upp sig. Samtidigt hämtade han ut sin sista lönecheck. Han pratade med en kollega vid namn Baba Hawkins som befann sig där. Baba säger att George frågade honom vad som skulle hända om George råkade döda någon. Då svarade Baba: du borde ta ditt eget liv, George, om du dödar någon. Och då svarade George: vänta och se, Baba. Vänta och se. På morgonen den 16 oktober 1991, dagen för massmordet, klev George in i en liten livsmedelsbutik som han brukade handla i. Tydligen en butik med bra öppettider, för klockan var bara 05.30 på morgonen. George köpte en korv, en macka, apelsinjuice, en chokladkaka, en tidning och ett paket med donuts av märket Old Fashioned Dunkers. Expediten som heter Mary Mead har berättat följande för New York Times. Citat:
George log aldrig när han kom in i butiken. Det såg alltid ut som att han hade hela världen på sina axlar. Han var en ensamvarg. Han pratade aldrig. Men den här morgonen verkar han lugn, till och med lite trevlig. Och det var första gången jag uppfattade honom som trevlig. För det mesta var jag bara rädd för honom.
Och det var alltså 7 timmar innan George kraschade in i Lubys kafeteria och dödade 23 människor. Ingen vet vad George gjorde under de här 7 timmarna. Det är en hemlighet som han tog med sig in i graven. Och det finns inga vittnen. Så varför utförde George Henard det här vansinnesdådet? Vilken är egentligen den bakomliggande förklaringen? Det nämns i många källor att det förmodligen inte var en slump att 14 av de 23 människorna han mördade var kvinnor. Under skjutningen valde han aktivt att strunta i männen för att istället döda så många kvinnor som möjligt. En teori är att det här hade att göra med alla konflikter han hade med sin mamma. Det är den vanligaste och kanske den bästa förklaringen till vad som fick George att begå det här dådet. Samtidigt verkar onekligen som George led av svår psykisk ohälsa och inte befann sig i samma värld som alla andra. Utöver incidenten med kepsen finns det ytterligare exempel på hur George verkade få för sig saker som helt enkelt inte var sanna. Expediten Mary Mead berättade att George ibland kunde komma in i butiken och varna henne och andra som jobbade där för att de skulle hålla sig undan hans tomt, annars skulle de få se på fan. Ingen som jobbade i butiken hade varit i närheten av Georges hus. De visste inte ens var han bodde. 5 månader efter massmordet öppnade Lubys cafeteria Killeen igen. De återöppnade samma cafeteria i mars 1992. I ett nyhetsinslag från återöppnandet visade det sig att flera av gästerna den första dagen var personer som hade överlevt massmordet. Det betydde mycket för offren att få komma tillbaka till den platsen, sa de till media. Just den här Lubis-restaurangen stängde permanent den 9 september 2000. Idag 2020 används lokalen för en kinesisk bufférestaurang som heter Yangxing. Susanna Happ, kvinnan som överlevde skjutningen men som förlorade båda sina föräldrar i den. Det var så Al Gracia och Ursula Gracias dotter. Hon började driva en kampanj 1995 som gick ut på att invånare i Texas skulle tillåtas bära dolda vapen. Susanne har flera gånger berättat om hur hon innan hon gick in på Lubis den 16 oktober lämnade sin egen pistol i handskfacket i bilen. Hon hade skaffat en pistol för att ha i självförsvar. Men hon hade inte tillåtelse att bära dolda vapen så hon kunde inte ha med sig den in på en restaurang. Då kunde hon förlora sin kiropraktolicens. Susanna vill alltid göra en poäng av att hon varken är vapenentusiast eller medlem av NRA eller Texas State Rifle Association eller någon annan vapenförening. Hon har sagt att hon och säkert flera andra Texasbor på restaurangen hade helt enkelt kunnat skjuta ihjäl Jordanard om de hade fått bära dolda vapen lagligt. Och Texas guvernör lyssnade. Ni kan känna till honom. Han hette då George Bush och blev USAs president år 2001. George Bush klubbade igenom en lag som tillät bärandet av dolda vapen 1995 i Texas. Utanför Killeens stadshus står idag en minnessten i rosa granit med datumet för skjutningen på Lubis och namnen på alla som George Henard mördade. Ett extra tack till vår manusfattare Sofia Ollesdotter för hjälpen med att reda ut termer vad gäller sjömän. Sofia har jobbat som sjöman. Tack till David Oskarsson som har skrivit det här manuset. Tack till Emil Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.